starten. Och jag är ju 50, då kan du tänka hur bra jag har det framöver. Men gratulerar med dagen, Annie. Sen är det extra hyggligt att få min svåger och svigerinne, Linnes bror och svigerinne på besök. Helt från Rörvik. Wow! Och så fick vi besök helt från Örjå, vet du. Vänke och Jarle, hyggligt att se dig igen. Så det är hyggligt att folk kör lite för att komma på möte. Fredrik Sigrid körde lite igår. De kom, vi må på möte, så de var här 16:45 och så bara packa in och så rätt på möte. Det är sådana folk liker jag. Yes, och det är alltid kul också. Inte för det är alltid kul att se alla, men Tom är alltid rolig att se. Han är alltid ute bland vanlig Ola Norman. Nu har han varit på en 250 mils tur, men, eller 250 mil, och 100 på båt eller på Hurtigruten, som de säger i Sverige. Hurtigruten heter den på norsk. Och han får träffa folk, han får snacka med folk och be för folk. Och många som har varit i Bosnien och sådana ställen med posttraumatisk stress, bara de kommer i närheten av Tom så har det skett ett mirakel. Han förmedlar Guds godhet, Guds fred, Guds nåde, som är fantastiskt. Det är alltid kul att träffa Tom, för han har alltid så många förtällningar. Folk blir helbredda från ohelbredda sjukdomar. Folk som är helt ute och kör möter Gud. Det är bra. Och så är vi allesammen. Men så är det roligt, vi har olika gaver. Och han är en av dem som liker att vara bland vanliga folk. Det är bra. Hur gott du kommer till oss vanliga folk här på Åskaren. Yes. Och jag vet, jag kan inte starta. Det här var så bra. Gott, gott, gott. Det ska dela lite som jag känt på rättfärdighetens frukt. Eller rättfärdighetens frukter har jag kallat det. Och vi ska starta i Filipperbrevets första kapitel. Hvordan får du de frukterna att fungera? Eller får de att växa? Och det har ju Aud redan lagt grunden, så det jag behöver inte säga något mer egentligen, för det hon sa, det var nog. Men där står det Paulus som startar i vers 2 i Filipperbrevet 1. Nåde vare med er och fred från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud när jag tänker på er, och alltid i alla mina bönner ber jag för er med all glädje. Så Paulus, han var tacknämlig, han tackade dem, han bad för dem i alla sina bönner, alltid när han tänkte på dem. Så hoppar vi ner till vers 9, så står det vad han ber om. Och detta ber jag om, att deras kärlek må bli mer och mer rik på insikt och dömekraft. Du och jag har ju fått Guds kärlek utgjuten i vårt hjärta, den är ju där dygnet runt. Den hoppar ju inte in och ut, Guds kärlek är utgjuten i vårt hjärta. Men så ska det först gå upp i vår förstånd då, så att vår förstånd kan bli mer och mer rik på insikt och dömekraft, så att vi kan döma utifrån det hjärtat vi har fått. Är det inte det det står? Så du har fått Guds kärlek ut i ditt hjärta, och så går det upp så vi kan döma och ha rik på insikt och ha dömekraft i alla ting, så vi kan skilja vad som är från han och vad som inte är från han. Så fortsätter han. Slik att det kan förstå och avgöra vad som är viktigt och stå rena utan fel på Kristi dag, fyllt av rättfärdsfrukt som växer fram vid Jesus Kristus till lov och ära för Gud. I svenska står det rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Så rättfärdighetens frukt, det kommer bara från en person, det kommer från Jesus, det kommer från han. Så när vi ser upp till han, vi är samman med han, så börjar det du har på insidan och växa, så det kommer ut och tar över och utsidan. Så att vi börjar att vara, leva och röra på oss som han är. Och då ska vi hålla på och peka på alla ting som ska funka. Vi måste ha tag på vår identitet hela tiden. För när vi vet vem vi är, när vi vet vad vi har, så börjar det förvandla vårt liv. Men hvis vi är upptatt av alla ting vi måste fixa på, då har vi inte fokus på vem vi är i han. Så därför vi alltid måste se upp på kopperslangen. Alltid se upp till han. Ja, men det är så lätt. Så lätt kan det ju inte vara. Ja, men det är inte så lätt. Är du enig i det? Det är ju lätt att slå ner blicken och se på sig själv. Så vi säger, men så lätt kan det inte vara att se på Jesus. Nej, det är inte alltid så lätt att se bara på Jesus. Men det är det som är nyckeln i alla ting. För när vi ser upp till han, så känner vi vad han har gjort, vad vi har fått. Och så börjar de frukterna, rättfärdighetens frukter, att växa i våra liv. Så jag läste en ting Joseph Prince skrev nu bara för någon dag sedan. En som inte hade varit i menigheten på lång tid, han fick lust och jag må ta kontakt med den personen och fick veta lite vad är det som har skett. Och förtalt att mannen hade haft en tuff tid, hade blivit skild, blivit fast i alkohol och druckit ganska mycket. Och han sa, men när jag blir färdig med det så ska jag komma till menigheten igen, sa han. Och så sa Josef prins, vasker du dig också för du går i duschen? Var inte det bra sagt? Ja. Vasker du dig för du går i duschen? Du gör inte det, du går rätt in i duschen. Och så är det så ofta att vi väntar och utsätter ting. Ja, men bara vi får fixa det. Bara får... Nej, men det är därför du ska komma till Herren. Därför vi kommer samman. För vi löfter ju varann. Vi ger varann nåde. Vi uppmuntrar varann. Så att vi kommer vidare i Kristus. Det är rättfärdens frukt. Jag var i Holmestrand för 2 veckor sedan. Det var en dam som förtalte detsamma. Hon har fått träffa en dam. Hon har inte varit i menigheten på 30 år. För fördömelsen, skammen och skylden låg så tungt över henne. Alla de tingen. Som icke vi ska representera, och det gör vi icke här förhoppningsvis heller. Eller hur? För vi är ju en icke-fördömande menighet. Utan vi, när de kommer och har det tufft, så ska de känna här kan man komma och ha det tufft. Här kan man komma och ha det vanskligt. Det är inte det som är poängen, men vi har fokus då på vad han har gjort så att man tjappar och kommer ut av vanskligheterna. En av rättfärdighetens frukter är att när vi känner att vi är rättfärdiga, då börjar vi leva i seger över synd. Men hvis du har fokus på synd, så ligger du under för synden hela tiden. För det du fokuserar på fångar dig. Det är därför Bibeln uppmuntrar oss att säga, vandra i onden. Så gör du inte det kör du vill. Så vandra inte, för du är ju Kristus. Så vandra nu i onden, vandra nu i det han har gjort för dig. Så när du vandrar i Kristus, så gör du inte det andra. Men har du fokus på det andra, så fastnar du det andra. Det som att slåss med fejare, det funkar inte så bra. Ja, för slåss du med fejaren så bryr du sig ut som fejaren. Men när du är samman med han som lyser bara av härlighet, så blir du mer och mer lik han. För han är ju pappan din. Så fokus på rättfärdighet gör att du och jag kan skilja på vad som är kunskapens trä från oss själv. Och vad som är från livets trä, vad som är från Kristus. För det är inte vår rättfärdighet vi kommer med, det är hans rättfärdighet. För hvis vi kommer med vår självrättfärdighet, vad vi får till och inte får till, så går det ju lite upp och ner. En dag så är det på topp, nästa dag var det inte så bra, nästa dag var kärringen lite sur, eller gubben. Eller hur? Det är inte alltid, det funkar hela tiden. Det är säkert bara Lina och jag som har det sånt. Nej, vi har det väldigt bra. Hon skakar på huvudet, hon har aldrig sånt. Men det när vi ser på han, där är du alltid 100% rättfärdig. Uansett hur vi känner oss. Jag huskar, jag läste en förtällning för många år sedan. En god vän, Björn Heimstad, skrev en bok. Och han sa, en måndag morgon så vaknade jag. Kände kaffelukten. Kom ner på köket, så hade fruen fixat frukost åt mig. Före jag stod upp och skulle på jobb. Och det var bacon och ägg och det var full packe. När jag kom på jobbet så låg en order redan färdig åt mig, så den var färdig signad, så jag hade fått in mitt första salg för jag startade. Och så ringer telefonen, någon annan vill beställa. Hela dagen gick som en dans. När jag kom hem så var middagen klar allerede dag också. Och det var bara tipptopp hela dagen. På måndagen så försov, eller på tisdagen så försov jag mig. Fruen låg och sov, ingen ägg, ingen bacon, ingen kaffe. Jag kom på jobben och den andra ordningen jag fick, den var cancellerad på tisdagen, som jag fick den andra på måndagen. Det var ingen god lunch. När jag kom hem så var fruen sur, hunden var irriterad och det var ingen höjdare. Men där dog en, är jag mer rättfärdig på måndagen eller på tisdagen? Är du lika rättfärdig bägge dagar? Problemet är att vi har fokus på alla yttre ting och det får avgöra vem vi är. Men alla yttre ting, det är ju bara konsekvenser. Det är ju sånt det funkar i vardagen. Det sker ju negativa ting. Det är som Guds ord säger, många problem har den rättfärdige. Men Herren räddar ham genom alla. Så problemen kommer vi alltid ha. Och jag brukar säga så när jag undervisar om någonting. Visst du alla har haft problem här, så har jag goda nyheter. Du kommer få massa problem. För det är ju en del av livet. Men då vet du att Herren ska rädda igenom det, alla de massa problemen. Stämmer inte det? Så det är så viktigt att ha fokus på rätt ting. Han säger också att i världen lider det betryck, säger Jesus. Åh, kär vad det jag visste, det är tufft i världen. Men så säger han, men vad har vi gått mod? Jag har ju segrat över världen. Så vi ska ha fokus på del 2 av versen. Är det riktigt det? Så då vet vi, ja, det är tufft ibland. Det är tuffa dagar ibland. Men han har segrat över världen. Han kommer att hjälpa oss. Han kommer aldrig lämna oss. Han kommer aldrig överge oss. Så vi ser upp till han. Vi ser upp till kopparslangen. Vi ser upp till han som hängde där och tog hela packan. Är inte det bra? Hebreerbrevet 5. Du kan gå till din. Och medan du går dit så citerar jag bara åndens frukter som står i Galaterbrevet. Det är kärlek, glädje, fred, tålmodighet, vänlighet, godhet, tro eller trofasthet, saktmod som översätts som ydmykhet och självbehärskelse. Loven är icke mot slike. Så det är de åndens frukter, de har vi fått i vårt inre. Och när vi är samman med Herren ser upp den så börjar de att utvecklas mer och mer så att vår sinn också börjar att uppföra sig på samma måte som vårt hjärta. Och det tar ju lite tid. Någon frukter går lite tjappare för det har lite med personlighet att göra, eller hur? Någon är tålmodig oavsett. Någon har inte tålmodighet i det hela tatt. Så det är klart för dem tar det lite längre tid att bygga upp den tålmodigheten. Är du enig i det? Som Paulus, jag vet inte om han hade så mycket tålmodighet. Tror du det? För hans personlighet var lite alldeles. Han skulle starta nya ting. Han hade en go, han hade en drive. Så det är klart, han kraschade ju med Barnabas, för Barnabas ville lite annorlunda. Så det var inte så mycket tålmodighet där alltid. Så någon gång så kan man kanske pröva att skapa om människor. Vi prövar skapa om varandra. Han är sån, hon är sån. Nu må vi göra något. Nej, men lite av personligheten är skapad av Gud för att den ska vara sån också. En utålmodig person får ju oftast gjort ganska mycket av. Nu snackar jag till min egen fader. Tog det där. Ja, för det må ju ske någonting också, eller hur? Nu kör vi. Nej, men för vi är olika, så är det. Andra, så nu sitter både Lina och Freda, svigermor. Svigermor har ju tålamod som är helt sykt. Ja, men hon är mega tålmodig. Men hon får fram vad hon vill. Hon får igenom vad hon vill, för hon är stark, sinnsynt stark. Ja, så är det ju bara, vi är försäljliga. Och hur jag kom in på det vet jag inte, men det är lite för att det är, de frukterna de kommer ut, och sen är det med personlighet att göra att du ska vara du, för du duger. Inte som det var en på OKS på skolan som sang där, du är du och du suger. Nej, du duger i sången. Så det är viktigt att ha rätt bokstav på den där, alltså. Så du är du och du duger. Du är god nog. Eller hur? Det som när Gud kallade dig eller kallade mig, så är det så viktigt. Han visste ju vem vi var för han kallade oss. Tror du inte det? För han skapade ju, han hade ju tänkt på oss för vi var i mors liv. Så det är ju en chock för Gud att jag blev jag och att du blev du. Men ibland så har vi chock över det. Varför skapade du mig sån för Gud? Varför gjorde du mycket lite sån istället? Är det någon som har tänkt sån någon gång? Någon få. Allesammans. Men Gud skapade oss för att vi skulle vara oss både med våra naturliga talenter och övernaturliga talenter. Stämmer inte det? Så då kan vi slappa av lite och vara försäljare. För det är ju en forskel att vi är bredde på ting. Vi når ut till fler. Stämmer inte det? För hvis alla är lika, då blir det bara någon få vi kan nå ut till. Men har du en bredde på ting så kan vi nå många, många fler. Men i Hebreerbrevet 5 så står det sån vers 12. Efter så lång tid borde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. For den som lever av melk er et spedbarn og forstår sig ikke på budskapet om rettferdighet, men fast føde, altså rettferdighet, er for de fullvoksne, de som har brutt sansen, altså tankeliv, förstånd, vilja, har uppövat dem till att känna vad som är gott och vad som är ont. Till att känna vad som kommer från Kristus i den nya skapelsen, livets trä, och vad som är ont som kommer från oss själva och vår självrättfärdighet. Skilja på de två tingen, det må vi öva oss upp till. Och båda gör vi det, vi må bli trygg på rättfärdighet, att du är rättfärdig. Det är utgångspunkten för att frukterna ska börja växa. Du är först och främst veta vem du är. Och rättfärdig är bara någonting som vi bara säger. Du är rättfärdig. Det är din position, din ställning inför Gud. Så när du står inför Gud så är du 100% perfekt, helig och felfri för han. Och det knakar ju hodet det, Eller hur? Men det är sån Gud ser oss. Hvordan då? Den som tror på han. Ikke den som fick det till. Ikke den som fixade allt. Men den som ser upp till han. Som gjorde allting riktigt. Som var den perfekte. Och levde hans liv. För när du och jag tar emot han så är det Kristi levde liv vi tar emot. Det är ju väldigt bra. Och han levde ju perfekt. Han var ju den enaste som har klart att vara perfekt någon gång. Så han var perfekt. Och när vi tror på hans perfekta liv så tar vi emot det. Och då lever han i oss nu. Så han börjar leva sitt perfekta liv i och genom oss. Och vad är vitsen att se på sig själv då? Den är väldigt liten. Men då ser vi upp till han ännu mer. Blir ännu mer tacknämlig. Blir mer tacknämlig till Herren för det. Att du vet att han har gjort det. Tack Jesus för vad du har gjort för mig. Därför de säger sånt, att den som har fått mycket tillit älskar mycket. Så ju mer vi känner att vi har gått på trynet, ju bättre är det på en måte. För då blir vi bara mer och mer tacknämliga till vad han har gjort för oss. Sen ska du inte ligga på trynet, det är inte det vi snackar om. Va? För du har ju gått väck ifrån det och nu har du stått upp till ett nytt liv i Kristus. Du är född av Gud. Du är inte norsk, jag är inte svensk, vi är himmelska statsborgare. Födda av Gud. Så när vi kommer så kommer himlen. Himlen kommer med dig och himlen kommer med mig. Det är ju fantastiskt. Så fokus på rättfärdighet gör vi att du och jag mer och mer börjar leva i seger över synden istället för att ligga i nederlag under synden. Det är väldigt bra. Det är ju fantastiskt. För många säger att undervisning om rättfärdighet gör att ja, men det här gör ju att folk får lust till att synda. Och jag brukar spöra de bibelskolorna vi har haft runt omkring nu. Bara Venke och Jale. Har dere lyst att gå syndet när jag hör sånt här? Och vi spurte i Örje. Nej, vi blir bara mer och mer glada i Jesus när vi hör sånt här. Du får inte lyst att göra massa galskap. Varför? För du, han har gjort så mycket för mig. Är det inte sånt? Det är ju sånt det. Så begeistringen är vad han har gjort. Det var det kvinnan fick uppleva som vaskar Jesu fötter. Törkar med sina tårar. Och så var han surskallen i menigheten, farisén. Han likte inte det. Han likte inte det. Om Kristus var en profet så hade han vetat vem denna kvinna var. Att hon var en som säljde sig själv. Hon var inte det bästa ämnet att snacka om. Hon var inte positivt i det hela tatt. Och nu kommer hon in och vaskar hans fötter. Men Jesus ser ju alltid till hjärta. Vilket är bra. Så han visste ju att hon gav sig själv helt och hållet till honom nu. Tömde ut alabaskerflaskan med den goda lukten och det står ett annat tillfälle. Varför då? Det är det de samlade upp hela sitt liv. Så den de gifte sig med så tömde de den oljan över. Den goda lukten. Så när kvinnan tömde över Jesus så var det betydde jag kommer inte få någon man för det offrar jag till dig. Jag ger mig själv till Jesus. Jag kommer nu vara själv resten av mitt liv. Men när kvinnan tvättar med tårarna, törker med håret. Så Jesus säger till den här surskallen. Jag kom in i hemmet ditt, du törker inte mina fötter, du vaskar dem inte. Du kom inte med någon hellig kyss, du tog inte emot mig och var glad att jag kom. Men hon här, hon har inte upphört att gråta och törka mina fötter och kyssa mina fötter sedan jag kom. Så hennes många synder är henne tillgitt. Och den som älskar mycket, eller den som har fått mycket tillgitt kommer du att älska mycket. Ja, så ju mer vi känner att vi är tillit, vi är rättfärdiga, ju mer kommer vi älska tillbaka. Det är det som är forskjellen. Vi kan skapa en kultur, inget problem att piska en menighet, om du känner vad jag menar, en samling till att nu ska vi stå på, nu ska vi ge ditt, nu ska vi ge det. Du kan få elitesoldater ganska snabbt, men det blir väldigt dålig frukt av dem. För de går ut och tar liv av allt och alla äter på. Men hvis du får Guds naturs frukter, rättfärdighetens frukter, så kommer vi gå ut och så kommer vi tillträcka oss människor som kommer till han och inte kommer av plikter och alla ting de ska och inte ska, du må inte. När de kommer för att de är älskade, punktum. Du är tillgitt, punktum. Du är Guds bästa, punktum. Finns ingen som dig, punktum. När vi vet det så blir du ju bara hela i taket. Då blir du bara begeistring. Är du igen i det? Ja, nu vet jag, vi är lite försiktiga i Skandinavien, men det ska vi ödelägga efterhvert. Så det tar av ordentligt. Ja, må vi det? Ja, när vi går på fotboll så tar jag alla av. Varför ska vi ta mindre av på Guds hus? Jag tar av på fotbollbanan också. Inte så mycket på Lilleström, fast när jag hejar på Lilleström. För de vinner ju så källor. Men det kunde ju varit visst de vann lite oftare. Men det har spelat lite dåligt. Och RBK nämner vi inte. För det är ju en sån banneord i menigheten. Har vi massa trönder här. Det är som banneord i kyrka. Så RBK, det är inte något vi snackar om. Men begeistring, vi ser att det finns inte begeistring. Varför kommer jag in på spränga? Det finns inte begeistring i Skandinavien. Det är ju bara tull. Egentligen. För begeistring, det är ju bara att gå på en konsert. Det är bara att gå på... Nu var Nathalie, vår yttersta dotter, var på, vad heter de här? One Direction nu på... Och det är klart, det var ju hylekor från en ände till andra. Visst, du hade öreproppar så gick du ödelagd därifrån. Vad flyr du åt nu? Nej, jag var inte där. Nej, men jag hörte du helt hit. För de hyrte ju så högt. Jag var inte där. Tack Gud för det att jag slapp att vara med på det. Den hylekor, för det var jenter i 14-15 års ålder som bara som hyler i ett. Men så begeistringen finns ju där, eller hur? Gå på en fotbollkamp så finns begeistringen där. Men när vi kommer i menigheten så ska vi helst inte ha den begeistringen. Men jag tror Gud älskar den begeistringen. För han jublar över dig till och med. Han spinner runt sin axel. Han jublar över dig med friderop. Han jublar över dig. Jubel betyder entusiastiskt tillrop över vunnen seger. Så när Lilleström vinner så är det entusiastiskt tillrop. Yes, vi vann! Eller hur? Det är inte... Ja, vi vann. Nej, de står kvar i timmen och klappar på, scen, på läktaren för att jubla. Efter kampen är färdig. Och han vann ju en skicklig seger. Eller hur? Han gjorde ju till intet allting. Det är ju färdigt en gång för alla. Är inte det bra? Så när vi har fokus på han, fokus på Jesus, så börjar vi leva i seger över synden. Det är ju fantastiskt. Det står i Romarbrevet 5:17 att döden fick herravälde på grund av Adams fall. Vår mycket mer ska inte vi som tar emot Guds nådes och rättfärdighetens gave, Guds stora nåd och rättfärdighetens gave, äger livet och får herravälde vid den ena Jesus Kristus. I svenskan står där, vi mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva. Vi ska regera i liv och i livet genom den ena Jesus Kristus. Så du börjar råda och regera i ditt liv. Det skapar ju begeistring. Wow! Vådan då? Du tar emot rättfärdighetens gave. Du tar emot den överflödande nåden. Guds överflod. Så efter korset, vi lever ju på rätt sida av korset. Du är glad för det. Jag brukar säga när jag varit på bibelskolan och även på möten ibland att många kristna hade haft det bättre att leva på andra sidan korset än de gör idag. För de förstår inte vad som har skett. Det hade varit bättre att komma med en fårskalle och offra den och bli kvitt sin synd. Ja, det var får de tog. Det hade varit mycket bättre om de hade gjort det på den mån. För de känner inte att det är färdigt. Du är tillgitt allerede. Fortid, nåtid och framtid. Ditt liv blev tillgitt en gång för alla. Det är ju fantastiskt. Det är nästan för gott till att vara sant. Men efter korset när vi läser Guds ord. Efter att Jesus har stått för att döda. Vi läser breven, apostlarna och alltihopa. Så står det inte en enaste gång att den kristen som har tagit emot Jesus kallas för synder igen. Det är ganska bra. Är det inte det? Så efter att du har tagit emot Jesus, för han har betalt för allting, så är det någon ord om dig att du kallas för synder. Du kallas för helig, rättfärdig, fullkommen, perfekt, ren i han. Det är ju ganska ok. Är det inte det? Så efter korset så har Gud har aldrig fokus på synd längre. Gud hade fokus kun på en ting och det är lammet. Är inte det bra? Kun lammet, kun Jesus Gud var upptatt av. Är det bra nog eller är det dåligt? Är det gott nog eller funkar det inte? Så allt som har med åndlig misslyckande i en troendes liv har egentligen med att man börjar få syndsbevissthet istället för Kristusbevissthet. Du börjar se på dig själv, bli upptatt med synder istället för upptatt med Kristus och vad han har gjort. Så fort vi blir upptatt med de andra tingen så lider du åndlig nederlag. Men när du vet att du är tillit, när du vet att du är fullkommen, när du vet att du är perfekt i han, så lever du i seger över synden och över nederlagen. Därför Johannes sa när han såg Jesus komma, se Guds lam som bärer bort världens synd. I svenskan som står det, som tar bort världens synd. Och jag brukar säga sån när jag har möter, tror vi på det? Och men när man ser frukten och det som man hör mycket den syndsfokusen är, så tror vi ju inte på det. För bar Jesus bort synden eller bar han inte bort synden? Utslättade han synden en gång för alla eller gjorde han det inte? Jo, han tog ju bort all synden. Så all synd är ju sonad allerede. Stämmer inte det? Är det någon annan som tränger att sona den synden? Kommer Jesus komma och ta synden en gång till? Nej, den är sonad. Så eneste synden som är kvar nu, som vi har sagt någon gång tidigare, det är att de tror inte på mig. All annan synd är betald för. Därför tänker vi, jag läste en fin ting på Facebook som Thomas Åhlskjell har ut idag, att nåde och tro, nåde lucker ögonen för rotet alla andra kan se. Troen öppnar ögonen för potentialet ingen andra kan se. Så nåden, den lucker ögonen för rotet som alla kan se. Varför då? För du vet att det är tillgivet. Du vet att han har betalt för det. Troen öppnar våra ögon så vi ser potential som ingen annan kan se. Därför är det alltid nåde och tro. Icke bara tro, icke bara nåde. För det är bara nåde så blir det väldigt mycket. Faran med bara nåde, om man säger så, detta leder till universalism. Alla är frälst. Oavsett. Eller till det som kallas för, vad heter nu? Nu står det helt still i huvudet mitt. Predestination, vad kallas det för sättet? På norsk. Va? Förutbestämmelse, ja, men det spelar ingen roll. Att någon utvalt till att gå frälst och någon inte utvalt. Någon är valt till att gå förtappt. Men i Kristus Jesus är alla förutbestämt till att bli frälst. Men den som tar emot, han får ta emot den förutbestämmelsen. Ja? Alla är självklart inkluderat i frälsesplanen. Men alla går inte evigt, går till himlen. Det var som Öd läste. Världen som tror på han blir inte fördömd. Men blir frälst. Stämmer inte det? Så troen kommer. Så det är nåde och tro. Det är väldigt viktigt att ha bägge delar. Men är det bara tro så är det väldigt hårt. Därför trängs nåde och tro. Kärlek vet tro. Det går alltid hand i hand hela tiden. För jag tror på att på korset så var alla inkluderat. När han ropte ut det fullbrakt så var alla med. Men så har vi fått försoningens tjänst. Vi ska gå ut och förkynna. Ta emot Kristus. Han älskar dig. Vill du älska tillbaka? Gud är din vän. Vill du bli hans vän? Det är det som står i message-översättning. Det är det budskapet vi har. Så vi har ju fått en uppgave, försoningens tjänst. Det har vi allesammans, om du är försynare eller icke. Så är vi alla i försoningens tjänst. Bli vän med Gud igen. Han är din vän. Det var som när Linnea har gift oss. Vi har ju varit gift i 26 år nu. Det går inte an att tänka så länge, men det har vi gjort och vi är gift fortsatt. Men så är det tuffa är att de spörjer alltid mannen först, eller hur? Har du varit på vigsel någon gång? Så det är alltid mannen som får svara först. Tar du Line? Och jag fick ju säga ja. Och sen vet du att hon kan ju säga nej. Självklart kan inte, det skönt, hon kunde ju inte säga nej, men hon kunde, hon hade... Hon hade ju möjligheten att säga nej. Ja. Men hon är ju smart. Hon är ju smart nocken som så. Hon vet ju vad hon vill. Ja. Men faren är ju där. Du kan ju säga ja som man. För det var en film som heter Runaway Bride för många år sedan med, vad heter hon, Julia Roberts. Och hon stack ju alltid av när hon skulle gifta sig. För det den handlar om, den filmen. Så det går ju an. Och det är ju damer som sticker. Mannen kan säga ja. Och så är det från himlen. Jesus sa ja för 2000 år sedan. Gud sa ja i Kristus till hela världen. Så ja från Gud. Och sen väntar han bara ja tillbaka. Det är ju egentligen ganska lätt. Det är ju vår jobb att förtälla världen då. Jesus älskar dig. Han är din vän. Han har sagt ja. Vill du säga ja tillbaka? Hur svårt kan det vara? Eller hur lätt kan det vara? Ja. Men så lätt kan det ju inte vara. Eller hur? Jo, så lätt kan det vara. Se upp till han. Det är kun Kristus som gör jobben. Och det är ju fantastiskt. Men för att känna lite de här tingen med offring och det som var, så har vi skyggebilder i den gamla pakt. Har vi inte det? Och skyggebilder är ju skyggebilder på originalen Kristus, men det står inte så mycket om offringar egentligen, för i det gamla pakt så var det ju väldigt många olika typer av offringar. Det var tackoffringar, det var syndoffringar, det var böcker och det var värer och det var duer. Du gjorde många olika typer offer. Men på korset så var Kristus alla offren i ett offer. Så när prästen, du får läsa den när du kommer hem, jag kan inte gå igenom tredje Mosebok för ett helt kapitel, vers 16. Men där står det att Aaron, han skulle gå in i helgedomen, så skulle han ha linkläder på sig. Han skulle ha linbyxor på sig. Han skulle till och med ha en linturban på sig. Och detta ska vara de heliges kläder. Så när han som ypperste präst skulle gå in i det allra heligaste, så skulle han ha lin. För lin tillträckes inte svette, så han skulle vara rättfärdig. För lin är bilder på rättfärdighet. Så var han tvungen att vaska sig först, för han klädde på sig där. Det var massa ting du må gå igenom. Ren och perfekt, ny, vaskad. Och så tog du på de här kläderna så att du stod rättfärdig för Gud. Så offrade han först för sig själv. För att han skulle vara ren med offer. Och sen begynte han offra för menigheten. Och då står det i vers 3. Nej, vad ska vi se? I vers där står det om att han skulle ha de kläderna på sig. Så börjar han offra för sig själv. Det är tredje Mosebok 16:6-14. Så offrar han först för sig själv på olika måter. Och i vers 15 så kommer han ner. Därför ska han slakta den syndofferbucken som är för folket, ska han göra rätt på. Så först offrar han för sig själv. Och sen en gång i året ska han offra också syndofferbocken som är för folket. Och bära blodet inför förhänget. Och där står det i svenskan inför förlåten. Mycket bättre. Ja, han går in inför förlåten. Och den har ju revnat nu i den nya pakten, mycket det. Den har ju gått från toppen till ner, så förlåten är borta. Vad betyder det? Betyder att du är tillgitt. För han har flyttat ut nu, så förhänget, förlåten är revnat från topp till botten, och när han kom ut då så är hela världen tillgitt. Måste bara ta emot den. Så han kommer blodet dit, bar blodet innanför för förlåten. Han ska göra med blodet som han gjorde med blodet av oxen och skvätta det på soningsstället och föran soningsstället. Som skvätter blodet på alla möjliga måter. Bestänkelsesblodet som det kallas för. Det var väldigt mycket ting som skulle göras. Jag har skrivit ut hela kapitlet. Det jag har skrivit i smått, det hoppar jag över. Det som är stort är lite det jag skulle ta. Så där, allt i smått, det förtäller allt han skulle hålla på med vaskningar och tvätta sig. Så du får check det när du kommer hem. Och se hur mycket som skulle göras för att få till de här offrena. Och då skulle du känna det mycket bättre i den nya pakten. Ja, men i vers 20 så kommer han. När Aaron då har fullfört soningen för det heliga stället, tälthelgedomen och altaret, ska han föra fram den levande bocken. Så först var det en som dräptes, och så var det bocken, syndabocken. Då har vi snackat om den syndabocken, det är han eller hon där. Men den skulle då sändas ut och dö ute. Och du skulle lägga händerna på hodet till bocken i vers 21 och bekänna över den hela Israeliternas skyld och alla lovbrudna och alla synder deras. Så Aaron har nu hånden på den här bocken som skulle sändas ut och bekänner alla synderna. Hur han klarade det vet jag inte. Men det står så i alla fall. Vad det som hände på korset då, när lammet, Jesus var alla ting, han var både bocken, han var lammet, han var alla offringar i ett. Så la Gud sina händer på Jesus och bekände alla dina synder. Första 1000, första miljon, nästa 5 miljoner, nästa 10 miljoner. Har ju så många synder jag har gjort. Hur vet du det? Ja. Allt som inte sker i tro, bekymring, alla ting, det är någon tal på dem, men alla de är bekänt en gång för alla. Och så träffade det bocken, syndabocken, syndalammet tog allt samman. Är inte det bra? Så han bekände alla de tingen. Han ska lägga dem på hodet till bocken. Så ska han ha en man som står färdig, sända den ut i örkenen. Bocken ska bära alla deras synder ut i vildmarken. Sen får du läsa efter på det, för då ska han som och sände ut den bocken, han må tvätta sig, han må göra ditt och han må göra datt, för han må bli ren efterpå, för han blir besmittad av det här. Så var väldigt många till som skulle göras. Så skulle Aaron igen ta av sig sina kläder, linkläderna, så skulle han vaska sig ännu en gång. Varför gjorde de det här? Sista versen där. Detta ska vara en evig forskrift för dere. Och evig här, det betyder inte för all evighet, för vi vet på korset så gjorde Jesus stopp på de här offringarna. Så evighet betyder då en begränsad tidpunkt till Jesus kom. En gång om året ska du göra soning för Israelitens synder. Det som Herren har befallt Moses blev utfört. Så sån offrar de vart år en gång om året och alla synder blev tillgett för ett helt år. Det är ju ganska bra upplägg. Och de här offringarna startade med en gång, för när de gick ut av Egyptens land så funkade allt för dem. De gnällde och klagade. De var surskallar hela gänget egentligen i Israels folk. Hur är ni det? För de gnällde om allt. De gnällde om vann, de gnällde om mat, de gnällde om ditt. De gnällde om alla ting som gick. Men de fick bönnesvar fast de gnällde. Det tycker jag är ganska tufft. Visst, du läser hela andra Moseboks från vers kapitel 1 till vers kapitel 19, så gnällde de och då fick svar. Så gnällde de igen, så fick de svar igen. Så gnällde de igen, så fick de svar igen. Så det var inte mycket tro, men de fick svara likaväl. Och så tycker de att de är så flinka då. Vi får det verkligen till. Alltså. Så Gud, bara kom med vad som helst så ska vi fixa det här. Och då kom de 10 bud och det gick inte så bra efter det. Men samtidigt som med de 10 buden så kom offringarna samtidigt, så att Gud hade en frälsningsplan för dem allikaväl. Men så har vi kommit en ny pakt. Snacka om rättfärdighetens frukt. Offringarna, det är starten på det hela, att han blev offrad. Den rättfärdige blev gjort till synd. Stämmer inte det? Andra Korintierbrevet 5:21. Han som inte visste av synd. Han visste inte vad synd var, hade aldrig gjort synd, hade aldrig haft en syndig tanke. Han blev gjort till synd för oss. För att vi skulle bli gjort till Guds rättfärdige i han. Så du är 100% rättfärdig i Kristus. 100% perfekt, helig och felfri. Och det är så bra, vi citerar oftast de här skrifterna att med ett offer en gång. Men jag tänkte jag skulle läsa dem, vi har lite tid. Jag ska inte träcka ut det så mycket mer. Men vad är frukten? Det är att ha tryggheten i Gud. Vad skapar det? Det skapar vila i Gud. Tryggheten i Gud, troen på vad han har gjort, begeistringen för vad han har gjort. Allt annat som icke har det skapar tvil, fördömelse, frykt, skyll och skam. Det skapar inga goda frukter, stämmer det? Och när jag rejs så ser jag att de flesta kristna, de har de frukterna i sitt liv och icke de andra frukterna. Och du är på, vad beror det på? Vad hör de på för någonting? Vad lyssnar de på? Vad är det som kommer ut på de olika städerna? Vad är det de stoppar in i systemet sitt som gör att de här andra frukterna kommer som Gud aldrig sa skulle komma? För han sa för på trädet känner man på frukten, stämmer inte det? Så visst, det bara kommer upp frukt, tvil, vantro, fördömelse, skam, då måste jag börja få ny input. Stämmer inte det? Det är ju ganska logiskt. Så att troen kommer, vilen kommer, tryggheten kommer och alla de tingen. För Gud vill att vi ska vara trygg i frälsen. Det är det som står i 1 Johannes 5:13. Detta skriver jag till dig för att du ska veta att du är ett Guds barn. Du som tror på Guds söns namn. Så Gud vill att du ska vara trygg i det. Han vill inte att du ska vara osäker på de tingen. Han säger, kom till mig som har tungt att bära så ska jag ge er ännu mer byrder. Nej, men då ska ni få vila hos mig. För min byrde är lätt. Och mitt åk är ganglig. Stämmer inte det? Så det är en trygghet hela tiden. Han ska aldrig lämna dig. Han kommer aldrig avge dig. Man skapar det trygghet. Han är alltid med. Men visst du, ja, men tänk om inte Gud är med. Och Gud har lämnat mig. Vad skapar det för någonting? Det skapar osäkerhet. Det som jag nämnde en gång. Jag tror jag vet inte om det var här eller på ett annat ställe. Den här Keith Green. Har någon som hört Keith Green? Någon var fantastisk, någon av de bästa som var på 80-talet, syns jag, 80-90-talet. Han döde dessvärre i en flygolycka. Men han hade en sång, created me a clean heart, oh God. And take not thy holy spirit from me. Och det är ju och melodin var ju helt fantastisk, men den är helt sjuk. För den är totalt ubiblisk efter korset. För du är ren i han. Och han kommer aldrig ta den helige ande ifrån dig. Kommer han det? Nej, men sången var väldigt bra. Jag älskade den sången tills jag började känna att det här stämmer mycket med boka. Men det skapar osäker. Tänk om Gud tar den helige ande ifrån mig. Skapar det trygghet hos Gud eller vila och avslappning? Nej, det skapar osäkerhet som icke har med Kristus att göra i det hela tatt. Det har med religion att göra. Amen. Och nu är jag inte här för att tråka ner Keith Green. Han var en fantastisk, jag likade han väldigt gott. Men den sången tog jag som ett exempel, för den var väldigt fin melodi och var väldigt fängande, men var totalt ubibelsk. Och vad sker då? Jo, det skapar då osäkerhet i skallen din. Skapar osäkerhet och avstånd. Tänk om Gud förkastar mig. Men Guds ord säger ju så gott att de som Gud har gett i min hand, de ska ingen kunna ta ifrån mig. Stämmer inte det? Jag läser så bra Johannes 3. Att den som tror ska inte gå väck. Du är trygg hos Kristus. Och hvis inte den frukten kommer, så må jag som förkynner, vi som förkynner det, vi som sammanhang ser på, vad är det som kommer ut? Är det något fel som kommer ut? För det är klart, den frukten som kommer, kommer jag av förkynnelsen, för troen kommer jag av förkynnelsen. Stämmer inte det? Och så må man se på sig själv, jag må se på mig, för jag har bekymringar ibland. Och då må jag sätta mig ner. Nej, det här är inte från Gud. Då må jag stoppa in någonting annat istället. Det hjälper inte att kämpa mot bekymmer. Någon vill kasta bekymmer, vi kastar bekymmer, vi kastar bekymmer. Det hjälper ingenting, för den kommer tillbaka. Det är som att spela squash. Men när du vet att kasta all din bekymmer på Herren, för han har omsorg för dig. Så när du vet att han har omsorg för dig, då är det lätt att lägga bekymringen på Herren. Då behöver du inte kasta det längre, för tryggheten är i ham. Så när bekymringen kommer, då måste jag sätta mig ner. Gud, har du kontroll nu? Är det jag som prövar att fixa det här själv? Är det jag som prövar att ordna något mänskligt, ett eller annat, och börjar tänka, hvordan ska det gå, hvordan ska det inte gå? Här är sånt som jag har prövat. Då prövar man roa, ta de tankarna till fånga, lägga dem åt sidan och sätta mig och ta emot vad Gud säger. Har du kontroll? Har du lämnat mig? Nej då, han kan ju inte det. Han kommer ju aldrig lämna mig. Har han lovat att ta hand om mig? Ja, men då var det. Det skapar då trygghet och vila hos mig. Ja, men då, Gud, då kan jag lägga det här på dig. Och så är det lugnt. Eller hur? Och då står det, när vi gör det, så kommer Guds fred som övergår all förstånd bevara både vårt hjärta och våra tankar i Kristus Jesus. Men hvis vi stressar om alla andra ting, då kommer inte Guds fred som övergår all förstånd bevara ditt hjärta och dina tankar. Nej, då kommer all frykt och all bekymring och all annan stöj i hodet både bråka med hjärtat ditt och bråka med hodet ditt. Men när vi sätter oss ner hos han och vet, tack Jesus, du har trygghet, du är den som är, det skapar tro, vila och begeistring för han. Men det är inte alltid lätt det. Har du upptagit det? Men det är den rätta måten likaväl. För han vet ju bäst. Tror du inte det? Och då må jag i min situation och du i din situation ta det så det tillpassas där jag är idag. Och det är ju fantastiskt. Det kan vara vardagliga ting, det kan vara andra ting, det kan vara små ting, det kan vara stora ting, det kan vara barnen, det kan vara allting, det kan vara hälsa, många ting som kan surra i skallen, eller hur? Men då bara vita, nej Gud, du har svaret på alla ting. Du är den som har kontrollen. Du är den som är chefen. Du är den som hjälper mig genom alla ting. Och det är då viktigt. Hör vi då på ting som skapar tro på att det kan gå? Eller hör vi på ting som då gör att det går nedover och nedover istället? Eller går det uppover? Det är det som är viktigt. Och det är jag som bestämmer vad som kommer in. Det är jag som bestämmer i mitt liv vad som kommer ut. För jag är kallt och råd och regera i mitt liv. Så jag bestämmer då, vad är det som får ha makt i mitt liv? Och här är det inte för att lägga av, men åh, jag har det så tufft nu. Vi säger, det är inte det vi snackar om. Alla har det tufft ibland. Så det är inte det vi snackar om. Att du får, åh, nu får du fördömelse för att det inte funkar alltid. Det är inte alltid det funkar. Har du upptagit det? Ibland kraschar man av. Ibland gör man bort så. Någon får som gör det. Någon fixar allt. Någon gör inte det. Det är därför vi tränger Kristus och ser upp till han. För han fixar allt. Ja. Men det skapar vila och trygghet och vite. Jag vet, jag är inte perfekt. Jag är undervejs. Och då kan du vila i det också. Är inte det bra? Men de här som gick ut över Egypten, de gnällde och klagade och fick alltihopa. Och det är lite som jag och vi som menet också har varit ibland. Vi klagar och gnäller och så välsignar Gud allikeväl. Det är ju ganska fantastiskt. Varför? För Gud är god. Men sen är det ju bättre att ha en positiv ton. Att vi, Jesus, det är tufft nu, men vi tackar dig. Vi tror på att du kommer ta oss igenom det här allikeväl. Det är tuffa dagar, det är tuff uke, det är tuff sån, det är ditt, det där. Men tack Jesus för att du ger styrka, du ger kraft, du för mig igenom det här. Eller hur? Men det är mycket lättare att syta. Men det är mycket bättre att nyta. Ja, så när vi lär oss att tala vad han talar, så börjar vi nyta Kristuslivet. Vi ska ta de skriftstäderna bara snabbt. Romarbrevet 6:10. Om att han har gjort det en gång för alla. Så jag ville ta med det här om Aron och hur mycket jobb det var att få till offer en gång i året. Men så vet vi att Jesu offer var ju mycket, mycket både värre, större, bättre på alla ting. För han avklädde sin gudomshärlighet, blev ett människa som dig och mig. Levde här 33 år, fullkommen perfekt, utan synd, fläck och rynka. Är inte det fantastiskt? Han var den perfekte. Och det är viktigt att han 100% människa. Det är viktigt för dem som säger att Jesus inte var människa, kommer till kö, det är antikriston, står det. Och någon säger det att Jesus, han levde som Gud på jorden. Nej, Jesus la av sig sin gudomshärlighet. Det här är väldigt viktigt. För hvis inte Jesus kom som ett vanligt människa, då hade han ju inte kunnat bli testad. Då kunde djävulen sagt till honom på korset, du juxa. Eller hur? Så han tog av sig sin gudomshärlighet, så han var 100% människa. Samtidigt som var 100% Gud, men gudomshärligheten la han igen. Det är därför det står att Gud salvet Jesus från Nazaret. Det betyder den mänskliga Jesus, den som var 100% människa. Han blev salvet med den helige ande och kraft. Och därför kan du och jag bli salvet med den samma ånd. För samma ånd som uppväckte Jesus från de döda bor i oss. Därför kan du och jag göra, den som tror på mig ska göra samma och större gärningar än mig. Varför då? För han sitter på tronen, vi sitter med han där, han bor i oss, vi går här. Så du och jag kan uppleva samma ting. Amen. Blinda se, döva hör, lamma gå, döda står upp, det är ju fantastiskt. Ja. Men Romarbrevet 6:10. För döden, han döde Jesus, den döde han för synden en gång för alla. Men livet han lever, det lever han för Gud. Hebreerbrevet 9. Du som slår upp så går det lite fort nu, Hebreerbrevet 9. Men jag kommer vara mycket de sista verserna i Hebreerbrevet 9. Vers 12. Icke med blod kom Jesus med buckar och kalver. Men med sitt eget blod gick han in i helgedomen en gång för alla. Och köpte oss fri för en kort tid. Men han köpte oss fri för evig. Så du är evig köpt fri. Det betyder för det här livet och det kommande livet. Med ett offer en gång för alla. Vers 22, kapitel 9. Efter loven blir nästan alla ting rensat med blod. Och utan att blod blir utlöst, är det ingen som får tillgivelse. Men han kommer sitt blod en gång för alla. Därför är det tillgivelse. Vers 26. Att Jesus mått annars ha lidit många gånger helt från världens grundval belagt. Men nu har han åpenbart sig en gång för alla vid tidens ände. För att ta bort synden vid sitt offer. Stig alla människor må dö en gång och sedan komma för domen. Stig är också Kristus offret en gång för att bära synderna för de många. Och sedan ska han för annan gång komma till syne. Icke för syndens skyld, men för att frälsa den som väntar på han. Kapitel 10. Nu får du flera skriftställen, men det är bra att veta om det. Jag älskar de här skrifterna. Jag läser dem och tar dem ofta citerar vi dem bara på möte. Hebreerbrevet 10:10. I kraft av denna viljen att Jesus kom och sa i verserna för jag är kommit här i min kropp, här är jag. Jag är här för att göra din vilja, Gud. Och så står han i kraft av den viljen. Är vi blivit helighet att Jesus var villig att gå den vägen, därför är du helig. För att Jesu Kristi kropp blev bordet fram som offer en gång för alla. För vid ett enaste offer, vers 14, en enaste offergave har han för alltid gjort dem som heliges fullkomna. Så du är fullkommen. Du är frälst för evig. Du är löst för evig en gång för alla. Men där det är tillgivelse för synda, där trängs det inte längre något offer för synd. Så du behöver inte offra längre. Du behöver inte slita och sträva längre. Du kan bara vara tacknämlig och säga tack Jesus för att det är färdigt. Jag är din rättfärdige. Jag är helig, felfri, perfekt och fullkommen i dig. Det är vem du är. Helig betyder att du är utvald, satt till sida för en hänsikt. Så du är satt för en hänsikt och lever ut försoningens tjänste. Du försonar människor med andra. Du försonar dem först och främst med Gud. Det är vad vi har. Stor Gud, men en gång för alla. En gång för alla, en gång för alla, en gång för alla. Men ändå håller vi på med vår religion att vi tror att vi må göra ditt och ditt och ditt och ditt och ditt för att Gud ska vara nöjd. Gud är förnöjd. Punktum. Icke det fantastiskt? Det här är ju för gott och för lätt för att vara sant. Ja, men nu har vi läst ganska många skriftstäder och där är det så viktigt att ha bilderna från den gamla pakt, för det är 20 bilderna på den nya. Öv tog den ena med kopperslangen. Nu läste vi lite vad offringen var med Aaron. Kunde gått mycket djupare in i det. Och när vi vet att deras synder var borta helt och hållet, så har vi fått det bättre. Så må vi känna att vi har det bättre. Eller hur? Du är färdig med synden. Du är rättfärdiggjord. Du är rätt och du är färdig och du är gjord. Ändå har vi en anklagare ibland. Ändå har vi någon som prövar sig på oss. Men det är inte han som gör det. För han pekar hela tiden alltid på Kristus. Är inte det bra? Så rättfärdighetens frukt skapar trygghet, tro, begejstring och vila. Tack Jesus för det du har gjort. Tack för att det inte hänger på mig. Tänk om det hade hängt på mig. Och på det, ditt trosliv, din kristna hade hängt på dig och på mig. Det hade inte funkat så bra. Men det hänger ju på han. Icke det fantastiskt? Jag riktade till Osborn som har varit en av mina favoritpredikanter i alla år. Han döde för några år sedan. Han sa att våran tro den är ibland på topp och ibland så är den på botten. Vår kärlek till Gud den är ibland på toppen och ibland på botten. Och det är en person som säger det som har förkynt till flest folk, kanske än alla i hela världen, till miljontals människor, sett mängder med frälst för han döde. Men han sa, men det är inte det som är poängen. Poängen är att han tror på dig. Och den troen är alltid på topp. Att han älskar dig, den är också alltid på topp. Så det är därför man har fokus på han, för han älskar mig. Han har tro på mig, han är för mig, han är på min sida. Är inte det bra? Det skapar ju bara något fantastiskt. Gör inte det? Tack far. För rättfärdighetens frukt. Tack far för att det växer icke med vårt sträv. Vi kan pressa och pröva få fram frukt, men vi blir bara röda i ansiktet och se ut som tomater. Det är ingen god frukt, det vet du. Men jag tackar för att vi bara ska vila i dig och så börjar frukten att växa. Kärlek. Glädje, fred, tålmodighet, mildhet, åndens frukter kommer till synet, tryggheten i dig, vilen i dig, troen på dig, allt blir naturliga frukter som blir med fällskapet samman med dig. Jag tackar dig för att vi ska se det mer och mer, både i mitt liv och vårt liv, menighetens liv runt omkring, att din frukt, din begejstring, det lätta blir bara mer och mer synlig. Att fördömelse, skyld och skam som vi alla märker det kommer ibland, att det ska bara bli källnare och källnare, att det kan pröva sig, för vi bara vet att det finns ingenting sånt i dig. Det är bara gott hos dig att hämta far, bara uppdrift, bara goda ord. Tackar dig för dem som har kommit idag. Tackar dig för att vi ska få en god söndag, god ferie, god sommar samman. Världen ska känna att du efterjagar dem med din godhet far, din misskunnighet. De ska få slappa av och bara veta att du lyfter upp dem. Du uppbygger dem. Du tränar dem, far.